Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Maj 2016. Kära dagbok, nu har jag äntligen bestämt mig. Jag ska sluta göra inseminationer och gå på IVF. Det är mycket tankar som snurrar, men mest känner jag att det är väldigt orättvist. Hur kunde jag hamna här? Jag vet ju att det är som det är, men jag äts upp av de tankarna. Hej och välkomna, avsnitt 86 av podden Jag vill ha barn. Idag har jag för tredje gången denna höst bjudit hit Jonas Linander Manfred. Hej!
Hej Silla!
Du var ju här första gången i avsnitt 77 i egenskap av pappa i ett medföräldraskap.
Just det.
Och sen var du tillbaka ganska raskt därpå i avsnitt 81 med Karo Bagge, din medförälder.
Ja.
Så rundade vi av det temat om medföräldraskap. Och nu är det december och temat är gott och blandat. Och idag tänkte vi ha ytterligare ett så kallat terapiavsnitt. Jag återkommer med vad jag menar med det. Men det känns väldigt kul att du är här, Jonas.
Ja, men det känns väldigt kul att vara här. Jag gillar att prata med dig, Silla.
Jag gillar ju att prata med dig. Du, jag ska, innan vi börjar så ska jag säga två saker. För det första så vill jag säga att ni gärna får gå in på Instagram. Där har jag gjort ett inlägg om att det är decembertema och att det temat heter gott och blandat. Och där har jag också ställt lite frågor om vad ni tycker om temana och hur ni vill att vi ska fortsätta med dem. Så gå gärna in där på Instagram på det inlägget och svara, kommentera och svara på frågorna. Nu har ni en chans att påverka innehållet i podden 2020. Så missa inte den. Ni har ju fri möjlighet att påverka innehållet jämt, för jag frågar ju alltid. Men just nu pågår det liksom en planering av 2020. Så att gå in där. Och sen det andra jag vill säga är att jag vill påminna om min föreläsning som jag ska ha via internet. Det är så spännande. Nästa vecka. Och det är ju faktiskt en sån möjlighet för alla som lever med barnlängtan att kunna sitta hemma framför datorn och ändå bli inspirerad kanske av min resa och kunna ställa frågor och få svar direkt i en dialog. Det är alltså som vilken föreläsning som helst, men man sitter hemma framför datorn. Så köp en biljett till den, och ni som tycker att det räcker med podden, jag tror att det kommer ge er lite mer. Det är min upplevelse av de föreläsningar som jag har haft runt om i landet. Och att köpa en biljett till den här föreläsningen är också ett sätt att stötta min verksamhet som jag gör för de som lever med barnlängtan. Så att jag kan få möjlighet att ha flera sådana här föreläsningar på kanske mer specifika ämnen nästa år. Så kolla även här på Instagram, där finns all information om detta och länk till hur man köper en biljett.
Men du, jag såg den där och jag tyckte det verkade superspännande, och jag funderar faktiskt på att jag ska också göra det. Men om man inte kan just
jo,
då,
men det är ju live. Liksom. Det är så fiffigt, för att om man har köpt en biljett så kan man också titta på den sen igen.
Okay,
så då kan man reprisera liksom. Okay, men däremot kan man ju då inte ställa en fråga live.
Nej,
men då skulle man kunna skicka det till mig innan. Men man kan just alltså det. Se det vid ett senare tillfälle och också se om det. Om man då.
Just det.
Så det gäller ju att jag är in my A-game alltså. Här blir det ingen klippning inte.
Men på något vis så tänker jag att det är liksom en otroligt bra naturlig fortsättning på den här podden. Mm. För det känns ju som att det är ett skönt samtal det här handlar om.
Ja.
Och det är inte bara med den personen du har i rummet, utan de som lyssnar.
Ja.
Så Jonas, det är ju perfekt.
Så bra att du är här. Lyssnarna känner ju dig nu, men om det är någon som sätter på det här avsnittet och inte lyssnat på dem innan, kan inte du lite kort bara berätta om dig själv?
Ja, jag är en man på 45 år. Nästa år fyller jag 45 år. Och jag är pappa till två små fina tjejer. Och bonuspappa till en 13-årig kille och jag lever tillsammans med min man Oliver här i Stockholm.
Det är jag. Jag har precis hoppat av jobbkarriären inom media och går på psykologprogrammet på KI.
Alltså våra historier är ju, eller vad säger historier, våra bakgrunder är ju så lika alltså. Men du, när du säger medievärlden, kan du vara lite mer specifik? Vad gjorde du?
Jag började som den här luma.
Gjorde du?
Ja,
är det sant?
Trainee på MTG.
Jag var så här nära att göra det också.
Jag hade precis gått ut, jag är ju jurist från början. Så jag gått juristlinjen och så började jag på byrå, tyckte det var piss och helvete och hemskt. Jag måste göra något annat. Och så läste jag om den här MTG-tjänsten. Sökte och kom in och så hamnade jag raskt på Strix Television.
Ja.
Med Anna Bråkenhielm.
Men just det, ni är ju gamla parhästar.
Exakt.
Du var med och gjorde Robinson.
Ja, det var, jag kom in några år efter.
Okay.
Men jag har jobbat till viss del med det. Jag har gjort. Men jag jobbade framförallt med försäljning. Sålde format över hela världen. Så jag hade ju typ 200 resdagar per år och åkte runt och sålde svenska programidéer. Det var skitroligt. Ja, det är så roligt, verkligen. Så tv-branschen.
Vad är din, liksom, om du ser tillbaka på din tv-karriär, vad är du mest stolt över? Vad är din claim to fame i tv-världen?
Claim to fame. Det är väl alla ställen som jag har lyckats sälja Farmen till. Sålt Farmen till Chile, sålt Farmen till Colombia till exempel. Alltså på något vis, det var ju en otroligt rolig period, det var ju det. Men det var ju ett sånt sjukt härligt lagarbete. Vi var ju jävligt drivna och jävligt pepp allihopa som jobbade och det var ju vårt liv. Det var vår vardag och det var vårt jobb och det var liksom allt.
Man blir det är så sant, man kan inte göra det bara som ett jobb.
Nej,
det är verkligen en livsstil.
Det blir ens livsstil liksom. Nej, jag tror att det är snarare alla roliga och härliga och fantastiska människor som jag har fått jobba med, tror jag. Som är det jag tar med mig mest från den tiden. Liksom.
Saknar du det?
Ja, nej, just nu är jag väldigt glad att inte behöva hoppa på ett flyg. Liksom. Men visst är det så här adrenalinkicksbransch? Liksom?
Ja, det är det.
Och man blir lite beroende av den. Man känner bara, du vet, man kommer på en idé på morgonen och sen på eftermiddagen så springer man med den idén. Det är som inga långa processer, besluten kommer bara kaboom och så kör man. Det gick jag igång på och det funkade väldigt bra för mig.
Liksom olösliga problem dök ner varje dag. Okej, vi behöver i bild ha en papegoja som kan prata imorgon. Hur hittar vi den?
Ja.
Eller vi behöver en grön bil från 62 som ska vara med i inspelningen på torsdag.
Ja.
Hur löser vi det?
Ja.
Och det sjuka var att vi också löste alla de där frågorna hela tiden. Som jag, om det skulle ramla över mig nu skulle jag ju inte ens förstå hur jag skulle lösa det.
Men jag tror också att det kan vara okej under, som ung vuxen att göra det där. Jag menar, vad var jag? 25 när jag kom in där och fick världens möjligheter väldigt snabbt.
Ja.
Och det handlar liksom bara om vad du presterade och vem du var som person. Det var en väldigt rolig period helt enkelt.
Jag håller med. För min egen del känner jag i och för sig också lite att jag inte var så bra på mitt jobb.
Jaha, det kände inte jag.
Nej, jag ser en skillnad här. För du var ju bra på ditt jobb, det vet jag ju att du var. Men de administrativa grejerna var jag riktigt dålig på och är fortfarande. Och nu när jag får vara i en värld, när jag liksom slipper administrativa.
Ja.
Så skönt.
Men det är ju exakt samma, slutledning jag har kommit fram till. Att det är ju människor.
Ja.
Det är ju samtalen, det är ju det som är det intressanta.
Ja,
att förstå människor och i slutändan kanske förhoppningsvis också hjälpa människor.
Exakt,
som är det viktigaste. Och det är det, och det är det vi går på nu.
Mm. Du, hur långt har du kvar innan du blir klar?
Åh, herregud. Det vill jag inte ens tänka på. Nej, men jag går termin 3 nu. Så den är 5 år, utbildningen. Så jag har ju ganska mycket kvar. Det har jag. Men de här första 1,5 åren har ju gått så rykande snabbt. Alltså. Det är ju väldigt speciellt. Alltså, för det första att börja plugga när man är i medelåldern. Att helt enkelt få bara foka på ett ämne som intresserar en. För allting sätter sig i hjärnan. Det blir intressant att läsa det helt plötsligt.
Jag är jätteavundsjuk på dig. Jag skulle verkligen vilja ha
men
så här
du har ju också läst
tid. Jo, men man vill läsa jämt, tänker jag. Ja. Nu hinner jag ju inte det.
Men det är det som är så bra med det här yrket som jag aspirerar på, som du har. Man kan ju fortbilda sig hela tiden.
Mm.
Och det är det som är tanken.
Det blir nästan lite som en drog. Ja.
Alltså, en bra drog.
En bra drog. När, vilken utbildning är nästa utbildning jag ska gå? Nu håller jag på och kollar upp det, fast jag ju absolut inte har tid med det. Men jag tror jag kanske ska följa med dig lite i din, så jag vet vad du läser och så, ska jag läsa samma.
Absolut. Just nu läser jag utvecklingspsykologi.
Det är ju så intressant.
Det är så spännande.
Jag tycker också, hoppas att ni har modern utvecklingspsykologi då. För det finns, har ju hänt otroligt mycket på det området. Mm. Jag vet när jag läste, jag läste ju en kortare version än vad du får göra.
Mm.
Men då hade vi en lärare som var ganska fast i gamla mönster och ganska fast i pojkar och flickor. Och
jaha, men gud.
Så här känns roller och så, som provocerade mig något så oerhört.
Ja, men det kan jag tänka mig. Där är ju en väldigt fördel med att läsa på Karolinska.
Mm.
För allting som lärs ut är ju evidensbaserat.
Mm.
Så kurserna uppdateras ju varje år.
Jag har ju fallit in att kalla de här avsnitten för terapiavsnitt. Och då vill jag bara vara tydlig med att det är ju för att ni lyssnare enkelt ska kunna hitta de här avsnitten och förstå vad vi fokuserar på. Men det är ju på inget sätt terapi.
Mm.
Alltså, det läkande i all form av terapi, säger all modern forskning, är det relationella. Alltså relationen mellan terapeuten och klienten eller patienten. Och det kan ju bara uppstå om man är i ett så kallat terapeutiskt rum där man så att säga möts. Det går ju såklart att göra på Skype och så, där man inte möts i verkligheten men man ändå möts.
Mm.
Och terapeuten har ju då ett ansvar och ett empatiskt hållande av klienten eller patienten. Så är det ju inte i de här avsnitten. Det fattar ju ni lyssnare såklart, men jag ville bara förtydliga detta på grund av några frågor som jag har fått. Vi är inne på terapeutiska ämnen helt enkelt i de här avsnitten. Och Jonas, du är ju inte psykolog än, men pluggar till det. Men din erfarenhet av att längta har ju du gjort. Du har också erfarenhet av massa olika typer av behandlingar av assisterad befruktning. Och du lever ju också i en icke-normativ familj.
Just det.
Fast du glömmer bort det hela tiden. Ja. det tycker jag är det bästa. Och sen är du man också. Vilket just också det gör att det blir... du är helt enkelt den perfekta gästen i den här podden. På alla sätt och vis. Nu kör vi frågor helt enkelt. Vi fick ju otroligt mycket frågor till det förra terapiavsnittet som heter avsnitt 83. Som jag hade med min lärare, Pekka.
Mm, jag lyssnade på det. Ja. Jag måste säga att det var så häftigt att höra ert tugg er emellan. Det märktes att ni hade pratat tidigare.
Ja, vi synkade samtal.
Ja, ni synkade verkligen bra. Men det var några saker du sa som tyckte var så... Ja, men det var väl värt en lyssning, ska jag säga. Mm. Jag tyckte det var väldigt härligt.
Mm. Det var också väldigt intressant för mig att göra faktiskt. Att så här, titta på min process och få höra så här, min terapeuts syn på hur det var och så.
Men det var framförallt det här när ni kom in och pratade om just den här processen du hade med att för varje försök du gjorde så tog du upp det med gruppen.
Mm.
Och det tyckte jag var så jäkla smart. Mm. Just bara att, du vet, dela det.
Mm.
Det är ju en väldigt stor risk man gör i det.
Ja.
Men också så otroligt viktigt.
Jag blev ju också så hållan av gruppen.
Ja,
alltså. Det var ju helt fantastiskt.
Ja, du gjorde det helt rätt fora.
Ja.
Men jag tänker att det där är så rätt sak att göra. Och jag tror att det måste ha hjälpt dig så otroligt mycket i den processen.
Jag sa ju det, jag nämnde det också då, men jag tror att det också är grunden till att jag har den här podden lite grann. För att jag tror inte jag hade kunnat prata så här distanserat om hela resan om jag inte hade liksom gjort det där jobbet som jag gjorde med dem.
Men det kan jag verkligen tänka mig, för det blir ju så att för varje gång du berättar en historia, desto tydligare blir ordvalen du väljer, sättet du berättar det på. Alltså det blir enklare någonstans.
Jo, och också få så att säga den goda erfarenheten av att alla de där människorna inte dömer mig, att de inte har några åsikter,
exakt,
att de bara liksom vill mig väl.
Ja, exakt. Men där handlar det väldigt mycket om att välja rätt sina forum, vänner och välja rätt forum. Och där ligger det ganska mycket på en själv. Det ligger helt och hållet på en själv.
Mm.
Men där har man ju ett ansvar att se till att det finns.
Mm.
Men ju starkare det är, desto bättre är det.
Mm. Och sen tänker jag också,
det var fint i alla fall.
Bra
fint.
Bevis på att grupp av personer i samma situation, även om man inte känner varandra,
ja, gud,
är ju så viktigt.
Delade erfarenheter. Mm. Men också det som är intressant i de där aspekterna, det blir ju att man kommer in från olika håll och kanter till samma problem. Mm. Eller samma utmaning. Mm.
Ja.
Så du får ju helt, ja, tänka på saker på helt andra sätt.
Ja. Och sen ska man säga att den här gruppen som jag, nu pratade jag om mina grupper som jag har. Den gruppen som jag gick i var ju inte någon barnlängtan grupp. Utan det var ju öppet för vem som helst.
Ja, fast man, ja, för det där handlar ju också ganska mycket om empati.
Ja,
att kunna känna medkänsla för någon annan. Och jag menar om det handlar om barnlängtan eller om det handlar om en, ja, det blev inte som jag tänkte i en relation eller ja, vad du nu än må vara.
Mm.
Så kan man ändå känna igen känslan.
Exakt.
Och den är ju densamma.
Precis så. Alla kom ju in med något i den här gruppen.
Mm.
Vi har ju då kvar massa frågor från det avsnittet och sen har vi fått massa nya frågor. Så att vi kommer ju få göra det här igen för att vi kommer absolut inte hinna med alla frågor. Men jag tänkte att jag har delat upp frågorna lite, så jag tänker vi börjar med frågor som rör inledning av att gå in i en process av assisterad befruktning.
Just det.
Och då har vi fått en fråga som är så här, vilka faser kan man förväntas gå igenom under en sån här resa? Vad tänker du, Jonas?
Ja, nej, men jag tänker att det var som vi pratade första gången jag var här. Och jag tror att jag beskrev det, för mig var det i alla fall att det var en total berg- och dalbana.
Mm.
Man åker ju upp och man åker ner. Och det där går bara, alltså det tar ju aldrig slut.
Nej.
Så jag tror att den första förväntan som jag skulle säga utifrån egna erfarenheter, det är att det är rocky ride.
Mm.
Och det ska man vara medveten om.
Mm.
Man kommer känna fantastisk eufori när man tror att någonting har att det har fäst och att det har lyckats.
Mm.
Och sen bottenlös förtvivlan när det inte händer.
Mm.
Och det kommer återupprepa sig och återupprepa sig.
Och med ganska liksom korta intervaller också.
Ja.
Det är inte så att man går runt i en fas i ett halvår och så kommer nästa. Utan det är upp och ner från vecka till vecka.
Ja, det är verkligen nästan lite bipolärt. Liksom. Man åker upp och ner.
Ja.
Och mycket lite kan man också påverka själv. Utan du sitter där i den där vagnen liksom, och dras ner och upp. Liksom.
Mm.
Det tror jag är viktigt att ha klart för sig liksom.
Ja, jag tycker vi drar in nästa fråga direkt här, för det blir samma svar på något sätt. För den är nämligen, går det att förbereda sig mentalt på något sätt? Hur?
Mm.
Och då, det blir ju dels då för att svara på den första frågan, så vilka faser kan man förväntas? Alltså typ alla faser är ju svaret.
Ja.
Det kan liksom, precis som du uttryckte så bra, vara från ena dagen till den andra.
Ja.
Både. Alltså man är ju också så här i efterhand tacksam över de där euforiska, alltså hur roligt det var, vissa grejer.
Ja, och man lever ju lite på den känslan också. Mm. Förhoppningen om att ja, men det kommer att lyckas, det kommer att lyckas. Det är ju hoppet som driver en.
Ja.
Och det är ju längtan som driver en.
Ja.
Och man är ju beredd att satsa väldigt mycket för att det ska gå vägen.
Mm.
Men ja. Jag vet inte, hur förbereder du dig?
Men jag tänker med viss del erfarenhet av min egen resa och också viss efterklokshet av min egen resa och med viss erfarenhet av alla patienter eller klienter som jag ju säger, som jag träffar nu, så tycker jag att man kan förbereda sig mentalt genom att ha ett bra stödsystem.
Mm.
Alltså att inte göra det själv. Och även om man tycker att man, ja men jag och min man gör det här ihop, eller jag och min fru, att vi liksom lever i en normativ heterosexuell relation, så vi har ju varandra. Den tycker jag inte är så bra, för jag tror inte att man hjälper varandra så bra, för man lever ju, det är klart att man kan göra, men man lever ju båda i kris.
Mm.
Så om man behöver sitt stödsystem utanför det.
Mm.
Så jag tycker där har ju par något att lära sig av de som gör det själva, som ju lite mer kommer på det för att de är liksom rent praktiskt i livet själva.
Ja.
Och med stödsystem så menar jag då dels att man ska gå i terapi, tycker jag.
Mm.
Det är klart att det inte är alla förunnat att ha råd med det. Men jag tänker att om man går in i en process av assisterad befruktning så kommer det kosta en del pengar ändå.
Mm.
Nu är ju svenska systemet fantastiskt och man kan få massa hjälp via landstinget. Men jag tycker verkligen att man i sin budget för detta ska sätta av att få hjälp. Och även försöka få hjälp via husläkare. Alltså få landstingshjälp.
Men jag tänker också att man, en viktig aspekt som jag tänkte på, det var att jag delade min resa med många människor.
Ja.
Att man inte förlitar sig bara på en
Exakt.
Människa.
Ja.
Även hur god vän eller hur nära partner det än må vara.
Mm.
Jag tror att om man sprider ut det där,
ja,
så hämtar man liksom stöd från massa olika håll och kanter. Och
Exakt.
ju mer sådana stödfunktioner har, desto bättre är det. Så jag håller verkligen med dig om det.
Och sen tänker jag också, precis som vi pratade om min grupperfarenhet innan, så blir när man själv får sätta ord på det man håller på med, så hjälper man ju sin egen acceptansprocess.
Mm.
Istället för att, om man inte gör det, alltså motsatsen är väl att tänka mycket hemma på kammaren, då sätter sig ju negativa tankar och så blir de en loop.
Mm.
Istället för att man kanske uttrycker, för att man tänker ju sig för på ett annat sätt när man berättar för någon annan och uttrycker sig mer positivt än ens egna tankar. Och
ja,
då sätter sig det.
Ja, och du får frågor och du
Exakt.
Får förklara.
Ja.
Och nästa gång du berättar så förklarar du på ett tydligare och mer lättförståeligt sätt. Och det blir tydligare för dig själv också.
Mm.
Utan tvekan.
Sen, nu kommer många tänka så här, men jag vill inte dela det här med mina nära och jag vill inte berätta på jobbet och sådär. Och då vill jag ställa motfråga, varför inte då?
Mm.
Alltså tänk igenom varför man inte vill berätta. Jag tror att de flesta som inte vill berätta är för att det finns någon skam.
Mm.
Och att det är någonting man ska liksom skämmas över, att man har hamnat i den här situationen.
Mm.
Och det är vi ju rörande överens om, att det ska man absolut inte alls göra.
Nej.
Och desto fler som berättar, desto mindre skamfyllt blir det ju för dem,
ja,
som
absolut.
Kommer efter.
Allt stigma måste ju på något vis ut i det fria,
ja,
säger jag.
Mm.
Och det bästa sättet är ju att prata om det.
Mm.
Absolut. Det tycker jag var väldigt, väldigt skönt med Karo och min resa, att vi var Karo är väldigt öppen.
Mm.
Och det hjälpte ju mig att vara öppen.
Mm.
För jag tror nog att jag skulle vara mer benägen att kunna hålla det här för mig själv och tänka att ja, men det här är bara min ensak. Liksom.
Mm.
Och hade nog lätt kunnat halka in i den där snurren av att, ja, som du säger, repetitiva, dåliga tankar.
Ja.
Men det har jag verkligen lärt mig av henne. Att nej, det här ska jag banne mig prata om. För det är så mycket stigma kring det här och så mycket skam kring det här. Och det här är helt naturligt.
Mm.
Och ju mer som pratar om det, och det som visar sig, det är ju att när du väl pratar, då öppnar ju människor upp sig.
Mm.
Då kommer det ju fram historier från mest oväntade håll.
Ja.
Som både stöder och bekräftar din känsla.
Ja. Det är verkligen intressant om hur man själv får tillbaka, om man själv delar något,
ja,
hur det kommer tillbaka andra personers historier.
Ja.
Så är det ju absolut. Jag tänker också på en sak med det här med negativa och positiva, alltså hur man, vad man uttrycker för något, att det hjälper en.
Mm.
Jag är helt besatt här av en kunskap som jag lärde mig för några veckor sedan, som handlar om modern hjärnforskning. Att det tar mellan 1 och 5 sekunder att befästa en negativ tanke.
Ja.
Och det tar mellan 10 och 30 sekunder att befästa en positiv,
ja,
erfarenhet.
Just det.
Tanke. Och det tycker jag är så intressant, för 10 sekunder är väldigt långt.
Mm.
Så de här negativa tankarna man får, de sätter ju sig direkt.
Mm.
Så fort tanken kommer så har den satt sig.
Mm.
Men den positiva tanken måste du liksom befästa, för du måste ha den i 10 sekunder.
Ja.
Och då genom att göra det högt, eller skriva dagbok, eller vad man nu gör, så hjälper man sig att vara kvar i det positiva, alltså i hoppet och längtan, som du sa.
Ja. Dessutom kommer man ju ihåg negativa saker mycket lättare,
ja,
än positiva,
ja,
saker. Hela vår hjärna är ju på något vis disponerad att leta efter negativa saker, liksom. Negativa,
ja,
mönster. Även om det händer 10 positiva saker och 1 dålig, då fan kommer du komma ihåg den dåliga.
Precis som jag förhåller mig till mail jag får till podden. Om jag får 100 positiva och 1 dåligt, så, ja, lägger jag ju all energi på det dåliga. Så dumt alltså att det, ja, är så.
Att jag kom på, när jag jobbade så hade jag en strategi. Jag fick så här, bra mejl sparar jag. Om jag fick ett riktigt dåligt mejl, då deletar jag bara det.
Gud vad bra, det ska jag börja göra. Varför gör jag inte det? Jag har ingen, det, ja, vilken bra idé.
Alltså var jag tvungen att agera på det, så gjorde jag det.
Ja.
Men efter jag hade gjort det,
då slängde
bort.
Ja.
Då kunde jag liksom frigöra energi åt att fokusera på andra saker. För jag visste att det låg den där liksom utskällningsmejlet.
Ja, det är precis så det är för mig. Det ligger och gnar.
Ja, då ligger det kvar där i inboxen och påminner dig varje gång du öppnar.
Jag säger bara delete.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Apropå då negativa tankar så har vi fått en massa bra frågor om just det här med att hur det känns att vara mitt i processen när det går bra för andra och det går dåligt för en själv. Jag läser ett här. Det känns som att jag får en kniv i hjärtat varje gång jag får höra att någon är gravid eller fött barn. Jag klarar inte att träffa barn eller ens titta åt barn på stan och så vidare. Hur ska man bäst handskas med dessa känslor när man fortfarande lever med ofrivillig barnlöshet? Och kommer dessa känslor försvinna när man väl får barn? Tänk om de inte gör det. Intressant tanke faktiskt, som jag inte har tänkt på innan.
Nej,
att om det skulle liksom sitta kvar på något sätt.
Men är man inte så himla fokat på vad som händer här och nu? Vi är så otroligt fokuserade på det vi känner för dagen och i den processen och det där vi befinner oss. Mm. Att det är svårt att föreställa sig att de där känslorna skulle försvinna.
Mm.
Men jag skulle ju säga att de kommer att försvinna.
Ja, det skulle jag också vilja.
Helt tvekan.
Det finns liksom, jag har ju ingen grund för det svaret, men jag vill ändå också svara det. De försvinner. Men du, hur var det för dig, Jonas, när ni höll på? Kände du den där avundsjukan eller?
Ja, absolut. Men jag tror att alla människor känner avundsjuka i allt möjligt.
Mm.
Jag tror att det är liksom en naturlig del av vår repertoar av känslor.
Mm.
Lika naturligt som allt annat. Frågan är ju bara vad man gör av den känslan, skulle jag säga.
Vad gjorde du då?
Nej, alltså mitt trick var ju att prata med folk och erkänna att jag hade den.
Mm.
Alltså inte öppet och brett i alla, för det är ju lite en tråkig känsla och går runt och vara avundsjuk på folk.
Ja.
Men att kunna säga det i ett samtal, bara, jag blir så jävla avundsjuk. De har det och jag har inget. Ja. För så tänker man ju ibland liksom. Och sen kommer man ju till insikt att det inte är sant. Det har ju andra saker. Men jag skulle säga i det här fallet, alltså, ja, men man känner ju så.
Mm.
Och vad ska man göra åt det?
Mm.
Du kan ju bara bekräfta att du känner så.
Mm.
Och jag tänker att de gånger som jag har sagt att jag har varit avundsjuk, då har jag ju sagt det och då har jag också hört. Men det är ju inte en speciellt konstruktiv känsla. Och naturligtvis fått ett svar tillbaka. Liksom. Ja, men så där kan man känna. Men det är lätt att säga fokusera på något annat. För det kan man inte.
Mm.
Man är ju så i den.
Mm.
Men jag tror att på något vis, på samma sak som stigma, bara, nej men säg som det är. Men
det hjälper att sätta på det.
Ja, jag tror det hjälper att du får ut det.
Mm.
Alltså, jag vet inte hur du tänker, men bara det faktum att du verbaliserar dina tankar, jobbiga saker som snurrar runt i ditt huvud, bara det faktum att de kommer ut, då delar du dem med någon annan och då lättar bördan för dig själv.
Mm.
Och det kan jag tänka mig är ju liksom grogrunden till en bra vänskap, men det är ju definitivt någonting av det som är toppen bra med terapi. Att du
får ventilera.
Också
till en person som inte är inblandad, som inte känner de andra. Så då blir det, jag tänker på det ofta när jag berättar någonting för någon av mina närmaste kompisar och sen går jag till min terapeut och så ska jag berätta samma sak. Hur annorlunda det kommer ut. För att personen jag berättar för inte känner alla inblandade eller inte liksom är helt objektiv.
Ja, just det.
Då formulerar man sig också på ett sätt som gör att man får insikt i själv.
Ja, och sen har du aspekten att dina kompisar vill ju bekräfta det också.
Ja.
De gillar ju dig.
Ja, exakt.
Förmodar jag.
Ja, förhoppningsvis.
Ja. Din terapeut kanske inte har samma... Ja. Den personen gillar väl dig också, men av andra
orsaker,
på ett annat sätt. Exakt.
Verkligen. Men du, det här med avundsjukan, mötte du någon gång någon som du var avundsjuk på?
Ja, fast jag tror det, just när det kommer till barnlängtan så kände jag nog inte direkt att det högg till i hjärtat för att jag såg barn på stan och sådär.
Nej, den känner inte
jag. Det ska vara ärlig att säga att den känner jag inte igen. Men jag har ju pratat ganska mycket med Karo om det.
Mm.
För hon beskrev ju den känslan väldigt mycket. Liksom, att det är skitjobbigt när jag träffar ett barn och alla andra har lyckliga familjer. Och man målar ju också upp en bild av att allt man inte har själv är eftersträvansvärt. Och alla andra har så mycket bättre.
Ja. Det beror på hur man ser på det. Men jag tänker också att man ska komma ihåg i de här situationerna att så här, sociala medier och liksom bilder man får. Och, nu i juletid till exempel. Det är otroligt jobbigt att leva med ofrivillig barnlöshet när det är jul.
Ja.
Och så ser man alla de där bilderna. Det är ju väldigt få som har en perfekt jul.
Ja, men där kan jag tänka mig. Alltså, inte bara det här med att folk lägger upp barnbilder på nätet och sådär. Men jag har ju börjat begränsa mig. Jag har ju gått in i liksom, verkligen att försöka dra ner på mina sociala medier. För jag tänker att det drar så sjukt mycket uppmärksamhet från mitt vardagliga liv. Så jag har ju typ gömt Instagram och Facebook långt ner i någon underkatalog på min telefon. För att jag ska komma åt det. Så det kan ju också vara ett bra tips från dig. Liksom, att sluta kolla på de här sakerna. Begränsa din input.
Här brottas jag lite.
Mm-hmm.
För att jag känner också att den här communityn som man kan få, alltså av att dela med lik personer i samma situation, den är ju superstark.
Ja.
Framförallt på Facebook och Instagram. Det finns otroligt mycket stöd att hämta där.
Ja, men då är
så
det
då
ju...
får man liksom välja sitt flöde på något sätt.
Men det tänkte jag på när jag har följt din Insta. Jag har lärt mig, det är två saker som jag har lärt mig, eller inte lärt mig, men jag tänkte, ja men gud, det här har jag inte ens tänkt på tidigare. Det ena var liksom när du lägger upp så här söta bilder på Liv, att du varnar innan.
Ja.
Okej, nu är det babyspam, watch out, vill du inte se den, gå inte vidare.
Ja.
Jag tänkte, men gud vad konstigt, men sen fattar jag. Jag bara, men gud, det är klart, det är ju helt rätt.
Ja. Det är också så intressant, för det är otroligt få som blir berörd av det. Alltså jag ser ju, för man kan ju se hur många som tittar på nästa.
Ja.
Så det är ju väldigt få som hoppar av efter min varning.
Just det.
Men de få som gör det, de skickar ju långa mejl. Jag är så tacksam att du gör det här.
Ja.
Det är liksom du är den enda som visar mig den respekten.
Ja.
Så det är därför jag fortsätter
att
göra
det. Är helt fantastiskt.
Det kanske bara en eller två per gång.
Ja, men det spelar ingen roll. Då har du gjort det för deras skull. Och det är ju så fint. Jag tycker om det. Sen en annan grej, det här, jag har ju slängt mig med det flera gånger. Vi pratade första gången också. Utan att tänka på det, att det skulle kunna vara provocerande för någon annan.
Mm.
Det här att man säger att man skaffar barn.
Mm.
För det känns som att det är...
Det är ju Karo som har lärt mig.
Ja, och det är hon som har lärt mig att man inte säger...
Jag säger ju det hela tiden. Jag måste tänka på det hela tiden.
Och det är också bra, men det handlar ju också om kunskap och fatta liksom att det är ju ett vardagligt språk.
Mm.
Det är ju det. Men om man är medveten och kan omformulera sig så är det ju väldigt, väldigt enkelt att göra det.
Mm. Så sant.
Det tycker jag är bra.
Och sen var ju också frågan så här, hur ska man bäst handskas med de här känslorna när man fortfarande lever med ofrivillig barnlöshet? Och det är ju hela den där nyckeln med att det är orättvist.
Mm.
Att det liksom inte finns någon förklaring till varför det är superenkelt för vissa och jättekämpigt för andra.
Mm.
Och jag tänker att hur man ska handskas med det är ju någon form av acceptansprocess.
Ja, livet är orättvist.
Ja, exakt.
Det är en del av att vara människa.
Ja. Och man kan säkert hitta ett annat område där man själv står på andra sidan. Där någon annan känner att det är orättvist.
Exakt. Sen tror jag man kan tänka på också att om du tänker tillbaka i tid.
Mm.
Starka känslor som du har haft när du var yngre, när du var tonåring. Hur många av dem har du kvar idag? Inte många.
Man var ju galen när man var tonåring för det första. Alltså, jo, jag kan ibland bli rädd när jag... Jag har några dagböcker kvar från när jag var tonåring. Oh. Det är ju liksom nästan läskigt att läsa. Men också nyttigt, för det hjälper mig att bemöta tonåringar som jag träffar.
Åh, oh. Oh, spännande.
Ja, och ens föräldraskap är det ju jätteviktigt, tänker jag.
Ja, jag var ju inte mycket så här dagboksperson. Men jag var ju så här mer, jag skrev ju dikter.
Gjorde du det? Ja. Har du kvar det då?
Ja, jag har några kvar. Men jag får ju alltså, skämskudde fram. Jag har inte vågat kolla på dem på flera år. Nej. Men väldigt starka känslor.
Men just det där med att man uppfattar... Dels uppfattar man ju som att... Så här kommer världen vara resten av livet.
Ja.
Alltså när man tar studenten tänker man ju, det här är mina kompisar, de här ska jag hänga med och det här ska jag göra. Och liksom man har inte en tro på att något ska bli annorlunda än det.
Nej.
Och hur fel har man inte?
Ja, allt är ju fel. Det som jag tycker är starkast är att man tror att man är så otrolig. Eller jag var helt övertygad om att jag var allvetande.
Ja.
Ingen kan känna så starkt som jag känner.
Nej.
Ingen kan ha varit med om de här sakerna jag har varit med om.
Nej.
Och ja, det är väl en del av processen. Det är ju en spännande period alltså.
Och där kommer vi tillbaka igen då till hur man bäst handskas med de här känslorna. Det är ju igen, tycker jag då, att söka gemenskap. Alltså det finns massa som tänker exakt likadant som du. Du är inte ensam i de här situationstecken hemska tankarna. Jag tycker inte de är hemska. Känn vad du vill känna.
Ja.
Men du kanske tycker att de känns för hemska för att dela. Det tycker inte vi heller. Men vet att du är i alla fall inte ensam.
Mycket bra.
På lite samma tema har vi också fått frågan som jag tycker är intressant, för att jag tycker den är lite svårare att svara på. Den är så här, hur undviker man att bli bitter?
Ja. Mm. Oh.
Tystnad i studion.
Det är jättesvårt.
Alltså, jag tänker här att det är väldigt svårt, men att det ändå finns ett så att säga terapeutiskt jobb att göra med att försöka bryta tankar av negativitet och försöka välja positiva tankar. Det låter ju så käckt när man är liksom sur på allt, men det är faktiskt så att negativa tankar föder negativa tankar och positiva tankar föder positiva tankar. Alltså att man kan jobba med att, som jag säger, välja glädje.
Ja.
Alltså jag kan gå en finare väg hem från jobbet. Jag kan välja en godare ost för att jag känner att jag är värdig och så vidare i det lilla. Och kanske i det större, vanligaste övningen som jag gör med mina klienter, som är så här super basic övning, det är ju att varje dag när man går och lägger sig skriva ner 3 saker som man är tacksam för.
Det är bra.
Och har man, gör man det varje dag, i början tycker man att det är svinjobbigt och har svårt att komma på något man är tacksam för. Men det gör ju att man sen börjar tänka under dagen på vad man är tacksam för. Och sen ändrar man sitt mindset.
Ja.
Så även om du nu när du hör det här, mig säga det här, tänker fy fan vilken fånig övning. Testa i en månad varje dag och se vad det får för konsekvenser.
Men just det här med att förändra mindset, det har ju visat sig vara otroligt kraftfullt.
Ja.
Och det påverkar ju hela personen. Och det går, det som är häftigt är ju att det går.
Ja.
Och det är därför de här interventionerna funkar. Men, och du säger i det lilla. Ja, men allting på något vis börjar ju i det lilla.
Ja.
Så även om det kan låta simpelt och enkelt, så har det liksom stora konsekvenser. Men också, ja, jag tänker också det här med, en sak är att du tänker positivt, en annan är ju också att du väljer positiva tankar, men också att du väljer saker som är snälla mot dig själv. Att du ser till att det finns tid, att du tränar och mår bra. För det är ju verkligen grunden till att du ska må bra i knoppen. Det är ju att kroppen mår bra.
Sova ordentligt.
Sova.
Så viktigt. Det finns ju massa forskning som visar på att alla former av psykoser och sådana akuta psykiska tillstånd nästan alltid uppstår i samband med sömnbrist.
Ja, absolut. Men också aktiva val att omge dig människor som ger dig positiv energi. Alltså det är ju någonting, alltså man tänker, ja, men min familj och mina vänner är vad de är. Nej, men de är ju dina vänner därför att du har valt dem.
Ja.
Och din familj väljer du att umgås med om du är vuxen.
Ja.
Eller så väljer du att inte göra det.
Ja.
Det beror ju på person till person.
Ja.
Men din kontext väljer man i ganska stor grad.
Mm.
Och om du väljer en positiv kontext, skrattande vänner till exempel.
Mm. Verkligen.
Humor.
Och har man vänner som man känner varje gång man går därifrån att de har sugit musten ur en, då kanske man under en period av kris, som det ju är att leva med ofrivillig barnlöshet, ska undvika att umgås med dem.
Ja.
För att de tar för mycket energi.
Ja. Det kan ju vara att de är fantastiska att umgås med när du är på en normal och hög nivå.
Ja.
Men just, jag håller verkligen med dig om det.
Det är som ett litet jobb kanske att, ja, att fundera över det. Så här. Jag brukar jobba med mina klienter om så här, man gör via meditation, så får man gå igenom hela sin dag.
Mm.
Alltså från att man går upp och man går in i duschen, man äter frukost, vad man nu gör.
Mm.
Och att man får tänka på hela sin dag, vad som ger energi och vad som tar energi. Personer, saker, förflyttningar. Alltså om man åker tunnelbana eller cyklar, vad man nu gör och sådär.
Mm.
Och så kan man göra det några gånger och så kommer man fram till liksom att men den här morgonrutinen är superviktig för mig, den får mig att må bra.
Mm.
Och den här grejen jag gör varje dag gör mig irriterad varenda dag.
Mm.
Liksom, går den att plocka bort? Kan man göra den på något annat sätt?
Just det. Och ju mer gånger du repeterar det som får dig att må bra, desto mer blir det en vana.
Ja.
Och helt plötsligt har du det i ditt liv naturligt.
Ja. Så viktigt det där du sa också med träning. Och, alltså, apropå den där hjärnforskningen som jag är besatt av. Mm. Med positiva och negativa egenskaper. Man kan också, den här 1-5 sekund eller 10-30 sekunder kan man förändra genom träning.
Mm.
Så är du vältränad och sover ordentligt. Alltså vältränad i form av att du liksom rör på dig på ett hälsosamt sätt.
Mm.
Jag pratar inte något hets här nu.
Nej.
Då kan du få ner det där från 30 sekunder till 10 sekunder.
Ja.
Så det påverkar ju verkligen.
Ja.
Jag brukar också säga, jag vet inte om jag har sagt det här i podden förut, men Ingmar Bergman har en gång sagt, demonerna gillar inte frisk luft.
Mm.
Det är så sant.
Mm.
Så har man en balkong, gå ut på balkongen, det kan hjälpa, man behöver inte gå en lång promenad. Mm. Bara gå ut, gå ett varv runt kvarteret.
Ja.
Så har du liksom klippt din dåliga tankebana.
Ja.
Eller
åker till jobbet eller till plugget, kanske inte behöver ta bussen hela vägen fram.
Nej.
Kan hoppa av efter halva vägen och gå sista biten.
Ja.
Det behöver inte vara att gå från 0 till 100 på en gång. Det kan vara små, små saker.
Mm. Och det är, nu låter vi så här checka.
Ja.
Men grejen är att det är liksom det som funkar.
Ja.
De där små grejerna.
Ja. Det tycker jag är spännande på programmet nu. Alltså det som vi hela tiden blir matade och det evidensen säger, det är ju liksom att grunden är ju att träna.
Mm.
Grunden till att må bra är träning.
Mm.
Att din kropp, att syret, att du syresätter din kropp, att allting funkar liksom.
Mm.
Det är liksom A och O.
Mm.
Och mycket, alltså inte allvarliga saker naturligtvis, men för ett, liksom ett hälsosamt tillstånd så är träning superviktigt och jättebra.
Nu har vi varit checka så det räcker för hela 2019.
Ja. Men ett handfast tips, det är ju att läsa Hjärnstark.
Ja, det är ju därifrån min sekundregel kommer ifrån.
Jag förstår det. Jag har också läst den.
Av Anders Hansson.
Just det.
Här kommer en fråga om liksom hur det blir efteråt. Så här. Jag känner att IVF och ofrivillig barnlöshet är en traumatisk upplevelse och jag är orolig för hur det redan har påverkat mig under mina 2 år och även hur det kommer påverka mig i framtiden. Post-traumatic stress disorder, depression, ångest, för att nämna några som jag och även många andra som lever i detta verkar ha. Hur handskas man med detta?
Jag skulle säga kort och koncist att du måste söka hjälp.
Ja.
Du måste träffa en terapeut eller en psykolog.
Mm. Precis så är mitt korta och koncisa svar också. Och för att bre ut det lite, som jag också har pratat om lite här innan och som jag jobbar med nästan alla mina barnlängtanklienter med uteslutande. Det är ju att man utvecklar en delpersonlighet inom sig som blir stark i det här för att klara att göra alla behandlingar och ta alla sprutor i magen och ta alla misslyckanden och så. Du får liksom en person inom dig som blir bra på detta. Och det är ju den personen inom dig som du inte behöver sen.
Nej, du trycker ju också undan andra saker, tänker
exakt.
Jag. Till fördel för den här starka.
Mm, precis så. Så att när man är klar med sin process så behöver man liksom hjälp att skicka den där lilla delen på semester.
Mm.
Och ta fram de här andra som kanske inte har fått så stor plats. Njuta delen av sig själv eller den som lever i lite lugn och ro och harmoni och som kan ta det lugnt och så.
Mm. Nej, men jag tror just de här exemplen med PTSD och ångest och depression. Alltså jag kan verkligen tänka mig att det är väldigt vanligt.
Jätte.
Bland alla oss som har varit barnlängtande och är barnlängtande. Mm. Och jag tror att det viktigaste att förmedla det är att ta alla tecken på allvar.
Mm.
Att inte
förminska det.
Inte förminska det. Utan verkligen se till att göra dig själv den tjänsten att söka professionell hjälp.
Ja, och det du säger blir ju igen en påminnelse på det som vi pratar om här jämt, alltså att leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris. Det är samma typ av krissituation som många andra saker som man i samhället vet om att det är en kris. Bara att här är inte det uttalat. Och också otroligt svårt för andra som inte har varit med om det att förstå sig på det.
Och det jag tänker i det är också att det är väldigt långtgående processer.
Ja.
Det pågår så himla länge.
Mm.
Och det krävs, alltså man ska vara stark under så lång period.
Ja.
Och men jag håller verkligen med dig om det här krisbegreppet för det här. Jag tycker det är väl, ja men det är bra sagt.
Det är också, du sa förut där med att man ska vara snäll mot sig själv. Alltså i det här med att visa självempati tycker ju många är väldigt svårt och många har liksom dålig träning av det och dålig erfarenhet av det och så.
Mm.
Eller inte dålig erfarenhet, de kan det helt enkelt inte. Och ett sätt att börja göra det är ju att erkänna för sig själv att man lever i kris.
Mm.
Det är ju ett första steg till att okej, jag har inte som alla andra. Liksom det är någonting här som jag behöver extra för att jag går igenom det här.
Mm. Exakt, och inte förminska det.
Nej.
Utan verkligen ta det på allvar skulle jag säga.
Jonas, nu är vår tid slut.
Det går så snabbt.
Jag vet, Silla. Det går så fort om man har roligt. Men det gör ju att vi behöver inte planera ett avsnitt till, utan vi kan bara komma hit. Vi har ju tillräckligt med frågor för att göra det här igen snart.
Ja, det vore så roligt.
Hoppas jag att du vill.
Ja, det vill jag.
Nästa vecka kommer vi få träffa Emily Ljungberg som har skrivit en bok som heter Längtansresan. Som är jättefin, som jag verkligen vill tipsa mina lyssnare att läsa. Vi ses då. Tack snälla för idag.
Tack, hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.